har kommit tillsammans och firar gudstjänst ihop. Jag tycker det är riktiga högtidsstunder. Jag vet inte om det är så att det är någon här som inte känner mig. Om det är någon som ska kosta på mig någon presentation. Är det någon som skulle veta vem jag är så? Ja, då gör vi det. Ja, först kan man ju undra så här, hur hamnade han här? Det undrar jag också egentligen. Men den enkla förklaringen är egentligen att Ulrik frågade mig i våras. Och jag har lärt mig det att när pastorn frågar så säger man ja. Så det var inte mycket att fundera på. Jag heter Hans Prennerud som sagt var. Bor på Hönö. Så jag är lite gränsöverskridande då. Tar mig till Öckerö och sådär ibland. Särskilt på söndagar. Gift och har två vuxna söner. Och arbetar till vardags som företagsrådgivare och förhandlare på en arbetsgivarorganisation. Och där kommer man också berör betydelsen av trofasthet ibland. Jag blir inblandad ibland när företagare anställda som inte har varit trofasta utan har varit trolösa. Jag hade faktiskt ett ärende ganska nyligen här. Vi tittar på en människa som har jobbat 30 år och varit trogen i ett företag och stal ett ögonblicks vansinne en liten sak för 38 kronor. Och det bedömdes så allvarligt ända upp i arbetsdomstolen att det var skäl för uppsägning. Så att det är viktigt att vara trofast. Det finns det många exempel på. Jag hade därför tänkt så här, för jag tycker en annan sak är väldigt viktig, det är att man har rätt gudsbild. Med det sagt så kan man säga att man kan ha fel gudsbild. Och det kan leda väldigt galet. Och då får vi gå tillbaka till ordet. Och det som landade på mig här just idag, det var egentligen att tala om att Gud är trofast. Det är, om man så vill, ett epitet på honom. Det är hans natur att vara trofast. Och som Albin så klokt sa här förrän vi behöver det. Vi behöver någonting att kunna luta oss mot som aldrig sviker. För vi är så omgivna av olika saker som sviker. Och ta en sån enkel sak om att låna pengar i banken och de helt plötsligt ändrar sig och du har hela ditt boende knutet till det. Och det finns ju många andra saker. Vi pratar om att en riktigt god vän, det är en rikedom att ha någon som aldrig sviker. Där ser vi ju människor och vi förlorade Guds härlighet i syndafallet. Och då uppvisar ju ibland då att trolösheten kommer fram i olika situationer och sånt. Och vi drabbas ju av en sån oerhörd besvikelse då. Men vi ska titta lite på vad ordet säger om just Guds trofasthet. Det går till... Nu har inte jag förberett massa bilder och sånt. Vi får ta det på det gamla vanliga sättet. Att jag läser och så får ni tro på att jag läser i Bibeln. Jag har lite olika översättningar och sånt också för säkerhets skull här. Men här ska vi läsa från Svenska folkbibeln. Och då står det så här i 5 Mosebok, 7 kapitlet och 9 versen. Så ska du veta att endast Herren din Gud är Gud. Den trofaste Guden som håller fast vid sitt förbund och sin nåd i 1000 släktled när man älskar honom och håller hans bud. På den tiden var det ju så att där var man ju tvungen att hålla buden. Sen blev det ju klart för alla att vi klarar ju inte av att hålla några bud. Så då fick han ha det där Jesus kom in i bilden. Det kommer vi till. För att i det nya förbundet då så säger man så här att ja, vad gör då Jesus här? Jo, då tittar vi lite på han i Hebreerbrevet 1 och 3. Vi ser här, tar jag fram det här. Då säger Bibeln så här: Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Den sista delen här så står det: Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida höjden. Så genom att följa, att se vad Jesus i hans vandring här, så ser man att han utstrålar hela Guds väsen, inklusive trofastheten. Han var ju trofast till döden, genom döden. Och jag ska gå till nästa ord här från andra Timoteusbrevet. I andra Timoteusbrevet 2:13 så här: är vi trolösa förblir han trofast, för han kan inte förneka sig själv. Och det är ju väldigt tryggt att veta, och det är ju dessutom så att vi får ju del av detta när vi tror på Jesus, tar emot honom. Då kommer ju Guds natur in i oss på det viset. Så finurligt är det ju ordnat. För man kan ju fatta en massa beslut om att idag ska jag vara lite extra trofast eller någonting och nu ska vi kämpa. Det är ju det som egentligen man håller på med i världen, med alla möjliga sådana här, att man kan utveckla sig själv och man kan gå utanför sin komfortzon och man ska klättra högt i träd och man ska gå emot sina rädslor och allt sånt här. Och här finns ju en mycket lättare väg, men den är, verkar ju vara så svår ibland. Men tar du emot Jesus i tro så gör ju han det i dig. Och du märker kanske inte av det. Därför du är ständigt ansatt och anklagar att du inte duger och så vidare och sånt. Det är ju så fienden jobbar och håller på att anklaga dig. Men andra kommer märka det helt plötsligt. Kommer ju märka det helt plötsligt att det har hänt något med han. Jag kommer ihåg en gång när jag träffade en gammal dam så här. Då jobbade jag i en hemtjänst för 35 år sedan någonting. Och då kom jag hälsa på en gammal tant och sa så här: du förresten, du är kristen. Och så tänkte jag så här, har jag glömt någon keps på mig eller någonting? Vad det här? Jag kände mig inte så här jättekristen just då eller vad det var. Men hon såg någonting, jag kände något. Det var för övrigt faktiskt en ganska förlösande del för mig. För att jag hade egentligen plågats av min ungdomstid. Liksom att man inte vittnade tillräckligt mycket eller sånt där. För det var ju mycket så på ungdomsmöten med den tiden. Att ja, du måste ut och vittna och sånt där. Och jag bodde i ganska tufft område. Det var ju nästan förenat med livsfara. Det ens antyda att man gick i en kyrka. Va? Och det var så befriande att känna liksom det, att jag behöver inte tvångsmässigt gå ut och göra. Utan jag kan ställa mig till förfogande. Och så sänder Jesus människor till en som kanske behöver något litet, vad det nu kan vara. Så det vill jag också skicka med dig, slappna av liksom. Jesus, han gör verket i dig. Ja, jag hade tänkt att titta lite också på lite exempel på trofasthet. Och jag är ju väldigt fascinerad av ökenvandringen. Därför att jag tycker den visar så många olika delar i det som dels hur vi som människor är och sånt. Judan gjorde de mest fantastiska saker där och hjälpte dem ut ur 430 års fångenskap i Egypten. Och de var så glada och oj, vad fria de var och allting sånt där. Sen var det inte så lång tid för en minsta lilla motgång så började gnället komma så här liksom. Och jag tror nästan vi får gå till den. Jag tipsar er om att andra Mosebok, 12 kapitel. Läs lite igenom den här hela vandringen ut. Den är mycket fascinerande. Men vi kan ju titta lite på i andra Mosebok 12-14. Så ska vi se på något intressant här. Fantastiskt check med den här Bibeln i telefonen får jag säga. Det är, nu ska vi se här. 14. Då var det ju så här att fara och hans soldater, de hade ju liksom ångrat sig lite sen ganska snabbt då när de hade släppt dem. Så de satte full fart efter. Det är också så här typiskt med liksom, här trolöst. Liksom. Man säger en sak och nu ska ni egentligen få gå iväg. Och sen ångrar han sig. Alltså, kan man inte lita på det heller, så kom man faran där. Men det som hände med judarna här då, det var ju det här att de säger så här. Bara resa sig mot Mose direkt, här blir jag rädda och sånt va. Och de sa till Moses: fanns det inga gravar i Egypten eftersom du har fört oss hit ut för dö i öknen? Vad har du gjort mot oss? Varför för du ut oss ur Egypten? Var det inte det vi sa till dig i Egypten? Vi sa, låt oss vara så att vi inte får tjäna, så att vi får tjäna egyptierna. Det har varit bättre för oss att tjäna egyptierna än att dö här i öknen. Moses svarade folket: var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem igen. Sen kommer en slutkläm. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Det är rätt intressant här att de gick ju på ledan där direkt. Där, liksom. Vad har du nu ställt till med? Liksom? Det var ju bättre att vi var slavar. När kommer det här mänskliga kommer upp, när det sätts lite press på, när fruktan kommer. Den känner man igen, den känner jag igen också, i allra högsta grad. Va? Man säger, vad ska du göra så här nu för Gud? Liksom? Men det tycker jag är en väldigt fantastisk slutkläm här. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Den är jag gulmarkerad, för det typ behöver man påminna sig med jämna mellanrum. När man hamnar i situationer där man så gärna vill, det växer upp någonting innan, men som ligger i mänskliga naturen, att man vill bli kränkt på något sätt. Och nu ska jag strida tillbaka. Att vi kan lämna det till Herren och så strider han för oss. Och vi kan lita på det. Därför det står här. Han är trofast. Det finns ingen förändring hos honom. Sen är det ju väldigt intressant hur han löser detta. Det är ju verkligen liksom en definitiv lösning. Så bör de inte vara rädda för dem mer. Och det finns många exempel i hela ökenvandringen. Att de blir hungriga. Ja, då börjar de knorra. Då börjar de klaga igen direkt. Och Gud är där trofast. Kom med mat. De blir törstiga. Gud säger till Moses, slå över käppen på berget. Kommer det vatten. Men de ger liksom inte. De samlar inte erfarenheterna i någon bank. Så att, ja, det tog väldigt lång tid för dem att fatta liksom att Gud, man kan lita på Gud. Utan det är en så lång process där man hela tiden vid minsta lilla motgång direkt vänder sig upp. Gud finns inte. Vi struntar i han. Eller den andra fällan. Att man får det så bra. Att man har det så... Inga problem. Och då med en gång börjar man glömma Gud och liksom göra guldkalvar och ställa till allt möjligt. Va? Och det är en reflektion som jag har ibland. Att vi tänker ibland så här att varför är det inte fler folk som kommer farande här och vill bli frälsta? Och min enkla slutsats är att vi har det så bra. Vi åker till jobbet. Vi får vår lön den 25. Vi funderar på om vi ska bygga ut lite eller vad vi ska ha i trädgården eller ska köpa en lägenhet i Spanien eller vad det nu kan vara. Så där behövs inte Gud. Men däremot när man känner att man är bortanför sig själv, då kommer det reflexmässigt där. Liksom att då ropar man på Gud. Och det ser man här i ökenvandring hela tiden. Mose, gå upp och tala med din Gud. Och Gud är där trofast varje gång och hjälper. Man ser ju också då att på en del andra del, det är en liten utvikelse på det här i och för sig, men de här motgångarna som de går igenom där, man ser ju att de bygger både tro, för varje gång så samlas ju erfarenhet på att Gud hjälper. Så det bygger en tro och det bygger också en karaktär. Man ser ganska tidigt här liksom, när de kommer in så står det så här att Gud valde inte att de skulle slå ett visst folk. För han såg att de var inte redo för det. Utan de var tvungna att gå igenom en massa andra saker först. Sen var de redo att ta den fighten. Och så är det ju ofta med oss också. Att vi behöver bli luttrade. Få erfarenhet, vishet. Tro så att vi kan hantera tuffare och svårare utmaningar. Jag hade också tänkt att dela lite av egna erfarenheter av det här. För man säger så här, vittnesbörd. När man vittnar någonting så vittnar man ju någonting man har varit med om. Och jag själv då har råkat ut för ett antal olika saker med ungefär 10 års mellanrum. Och jag har inte tyckt att det varit speciellt skrämmande eller märkvärdigt när jag var mitt i det och inte efteråt heller. Men när jag pratat med läkare och så i efterhand så har jag förstått att men det kunde ju bli riktigt farligt. För 11 år sedan var det en sån enkel liten trivial sak. Jag tog ett litet dopp här ute sista doppet skulle vara, säsongens sista dopp. Och sen inom 10 minuter, 20 minuter någonting, så kände jag hur örat blev stenhårt, som en, bara satt som en plastbit här på örat, på huvudet. Och sen och då så sa i alla fall min fru till mig att nej, du ska åka med in här, du ska åka med hem. Och så gick jag till vårdcentralen och så sa han så här att du kanske kanske ha lite penicillin här. Men du ska nog, jag ska bara ringa ett samtal. Och under tiden så kände jag hur det började liksom växa, så att det började bli som en pizza. Man kunde känna liksom en kant uppe på huvudet så här. Jag tänkte, det var märkligt. Och han var borta länge, tyckte jag, länge doktorn. Så kom han tillbaka och sa så här, du, vi struntar det här, jag får gå hem nu medan jag orkar, för jag känner jag blir bara sämre för varje. Du ska inte hem, så här. Du ska till lasarettet i Borås. Och när jag kom dit in så vet jag inte vad som hände. Det bara smackat upp sig, så var jag uppkopplad med en massa slangar och grejer och sånt. Då visade det att jag hade fått blodförgiftning. Jag hade fått något som kallas för sepsis. Och jag själv kände mig ju väldigt trygg och buren och kändes inte farligt på något sätt. Men jag förstod väl att det inte var så bra, för att jag fick inte röra mig, för de körde med rullstol till doktorn och så här. Jag fick absolut inte röra mig så. Och de bytte så här, det var så här, det är inte mitt gebit det här, så att jag, men penicillin i flaskor, i dropp så här, så det var så starkt så det förstörde kärl, så efter en vecka såg det ut som någon heroinmissbrukare och slag. Det var ju hål precis i hela mig, va. Och det var bara tredje timmar de fick byta såna här flaskor. Så ni kan ju tänka hur jag såg ut som en nolldyna, va. Så kom jag till doktorn och han ritade pilar och man såg att det var någon som alien som växte så här liksom. Och kände att det började pressa på ögat rätt hårt ett tag, så jag sa att det kan ju inte vara så bra att ha det här i huvudet, sa jag då. Nej, det är nog inte huvudet vi är så rädda för, sa han då. Det är mer hjärtat då. Alltså, det är därför får du inte röra dig. Sen helt plötsligt vände det. Efter 3 dagar så bara, woff, så var det borta. Och jag kände en sån närvaro av Herren hela tiden. Så här, liksom, ja, det är inte farligt det här liksom. Det är inte farligt, det behöver inte vara det. Men sen efteråt, när jag kom ut och berättade lite för vem jag än träffade, jag har aldrig talat sådana här förut, men när jag träffade min chef och sånt där, ja, nej, men jag hade en kompis som dog på det när han var seglad, slog i tån i en grej som fick in bakterier och var för långt från sjukhuset. Så. Någon annan sa så här, alltså, har du fått det? Det var en som fick det, och sen så när hon vaknade upp så hade han varken armar eller ben eller någonting. Jaha. Så jag kände inte någonting, jag kände ingen fruktan, varken som före eller efter. Jag kände sån närvaro. Så kan man säga så här, alltså, vi drabbas av massa saker och sånt, men jag kände en sån trofasthet. Jag kände att Herren var så nära. Vi vet ju det, att vi kommer ju förr eller senare dö och någonting. Men mitt i den situationen kände jag ändå en sån trygghet. Och det är skönt. Jag menar, man vänder ju sig till någon som är trofast. Det är ingen idé att ropa på någon som inte man kan lita på. Det vet man ju bara om man lär känna lite folk och så där. Och nu måste jag få upp en ställning vid huset eller någonting där. Jag ska ringa han här, för det är ingen idé, för att han brukar alltid säga nej när det väl gäller. Och du vet, man lär känna, man vet ju lite. Men han ringer jag, för han kommer alltid. Och det är ju den mänskliga delen, den världsliga delen. Men här vet vi, och Guds ord på det, att Gud kan vi alltid lita på. Sen var det faktiskt så att för 1 år sedan hade jag haft en fantastisk dag på min andra hamn som är Vinga. Min båt går som en turbåt fram och tillbaka dit. Där älskar jag att vara och bada. Och sen när jag kom hem och la mig så bara det surra till i huvudet. Och det kändes som att jag fått lagt huvudet i en myrstack och det gick inte över. Och lång historia kort, så visade det sig att jag hade fått en hjärnblödning. Och det var ju... Det är inte riktigt vad man väntar sig. Man väntar sig väl aldrig någonting egentligen, utan det var ju som en inverterad trisslott. Utan det... Plötsligt hände det liksom. Ja. Och så kom jag in där i alla fall. Och det kändes lite konstigt. De sa så här, ja, vi har hittat här då, så att vi kommer att lägga in dig på en stroke. Och jag tänkte så här, men då är man ju typ 90 eller någonting, tänkte jag, va. Då har jag ju väntat ganska länge också på att få det beskedet. Men det, samma sak händer igen där jag ligger helt ensam där. Att jag kände Herrens närvaro så oerhört stark. Så att det kändes som att min fru satt jämte mig och pratade med mig och klappade mig och sånt här. Och det var, alltså, man vill ju gärna slippa och hamna på sjukhus, i alla fall jag hade gärna öppet det. Men nu när jag ändå var där så kan man ju säga det att jag hade inte velat vara utan just den upplevelsen. Att känna att det bär när det verkligen var skarpt läge. Och jag har pratat med en del andra troende vänner om det och som har upplevt samma sak. Så det verkar vara liksom ändå ett modus att Herren han är väldigt, väldigt nära när det är rött larm alltså. Och det är ju också väldigt skönt att kunna lita på det. Han är alltid där. Kan vi avsluta med att säga det att ja, det kanske ni märker ändå, men att det gick ju bra det också. Jag tänkte så här att det skulle vara skönt att få lite semester. Så, nej, du ska inte ha någon semester, sa doktorn. Utan vi vill att du jobbar så här. Han tänkte att jag skulle gå hem och lägga mig och kolla på tv eller någonting. Jag var sjukskriven 2 veckor sedan, för jag har fått jobba hela tiden. Så det var, i år var det skönt att få semester. Ja, nej, men en kort sammanfattning på vad jag har försökt att få fram idag. Det är väl egentligen det att trofasthet är en del av Guds natur. Tänk på det. Särskilt du som kanske har blivit sviken och besviken och det har blivit bitterhet och ligger alla möjliga fällor på lut där. Men Gud, han kan du lita på. För han är trofast. Du har fått lite exempel på trofasthet ifrån ordet. Forska gärna mer om det. Titta på ökenvandringen. Jag berättar gärna mer om mina upplevelser av trofasthet. Jag har många fler sådana berättelser på lut. Jag skulle säga att bara att man vaknar varje dag och kan andas är ju ett tecken på Guds trofasthet. En sak, eller rätt sagt 2 bibelställen som verkligen tröstade mig och stöttade mig i den min egna upplevelse där i sjukdomstillfällen. Det var ett ord som kom till mig så många gånger. Ni som har hört mig någon förut har säkert hört mig säga det. Det kan vi tåla oss att säga igen. Det är ju från Ordspråksboken 3 och 5. Ja, det behöver jag inte slå upp, för det kan jag utantill. För det har verkligen burit mig. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd. Det är en bra hälsning till mig, för jag gillar att försöka förstå saker och så. Men det är väldigt vila i att koppla av, liksom, att få koppla av. Och ska man förtrösta på något, då är det ju bra om man kan lita på det man tröstar på. Sen är det faktiskt ett annat ord som från Psaltaren, som också var en fantastisk hjälp. Och den kan vi alla utan till. Och det är från Psaltaren 23 salmen. Men det är speciellt en del där. Och det är just den delen. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. För du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Ända till för kanske 2-3 år sedan så är det någonting man bara läst. Käpp och stav tröstar. Det är liksom lite svårt att relatera det som en nutidsmänniska. Man inte ens är herde eller någonting, även om jag har försökt att bli fåraherde. Men jag har inte fått till riktigt än ute i Mösten där jag bor. Men så var det så att Tobias Göransson hos oss, han predikade om detta en gång. Det blev verkligen ögonöppnare för mig på den här text jag läst så många gånger. Det sa han att förr i tiden så gjorde herdarna så att de satte ett streck på staven när Gud hade hjälpt dem. Så de tittade på sin stav och såg alla dessa streck. Så när de hamnade i den här faran igen så kunde de påminna sig själv. Alla de här gångerna har Gud hjälpt mig. Han kommer hjälpa mig denna gången också. De 2 orden var ett väldigt stöd och hjälp i de situationer som jag började gå igenom. Det summerar upp egentligen vad jag vill ha sagt idag. Och vill egentligen uppmuntra dig bara att lita på Gud, det bär. Och så hoppas jag att du fått ut någonting av det här. Och är det så att det är någonting du undrar över, så kom fram och fråga mig eller prata med mig efteråt och sånt. Tack för att ni har lyssnat.